Men ska du ställa frågan igen kanske?
Jo, men problemet är att jag kommer inte ihåg.
Nej,
exakt. Men vi kan bara improvisera.
Ja.
Men för du hade ju pratat i punkt där, så egentligen så kan vi bara prata
vidare. Jag är ju lite dement. Vad sa du på slut? Vad sa du nu? Du sa...
Välkommen tillbaka till ett nytt avsnitt av Svettpodden. Jag heter Emily Ali Yoshiguchi och jag är grundare av den här podden. Jag har haft hyperhidros sedan barnsben och diskuterar och lyfter frågor kring hyperhidros tillsammans med min poddkollega Sandra.
Ja, just det. Hej allihopa, Sandra Eriksson Mjukvic heter jag och jag är med i den här podden i egenskap av läkare och försöker att belysa de här frågorna utifrån det perspektivet. Så det brukar bli ganska kul
ändå. Ja, ja,
men idag så har vi ju ett gästavsnitt igen.
Precis.
Så vi har två gäster med oss här idag.
Ja, det har vi. Och vill ni presentera er lite?
Jag kan börja då.
Ja.
Jag heter Johan Larsson. Mm. Kommer från Vänersborg från början. Spelar hockey i Jönköping. Så jag bor där nu. Jag har väl haft hyperhidros hela mitt liv. Men märkte det väl kanske först när jag gick i förskolan. Runt ettan där. Men har alltid varit medveten om det eftersom min mamma också har lidit av det. Så hon har alltid pratat med mig om det.
Mm.
Så.
Mm. Ja.
Välkommen.
Ja, tack så mycket.
Och så har vi...
Ja, jag heter Basim Ali Yoshiguchi och jag är Emilys anhörig.
Ja.
Och jag är här lite för att prata om hur det är att vara anhörig och hur ser man och ser sin partner ha hyperhidros och svårigheterna hon går igenom och så vidare.
Mm. Precis. Mm. Ja.
Jag skulle vilja fråga Johan, förresten, hur gammal är du?
22 år.
Fyller
23 i oktober. Så att...
Just det. Mm. Och vi tänkte ju fokusera lite på det här med relationer och hyperhidros.
Mm.
Precis. Bra. Så jag tänkte fråga dig lite grann, för du är i en relation just nu, visst är det så?
Ja, samma.
Ja. Och vem är du ihop med och hur länge har ni varit ihop och så vidare?
Vi har varit ihop i 6 år, lite mer än 6 år.
Mm.
Träffades när jag var 17 och hon är 16, så att det är en ganska lång relation.
Mm.
Vi var dock ganska unga så. Ja, det har varit lite distansförhållande. Jag har varit på hockeygymnasium i Borås och i Tingsryd och sen har jag varit hemma. Nu är jag i Jönköping och spelar, så att det har varit lite distans, men också att vi bott nära varandra.
Mm. Men ni bor inte ihop nu?
Inte just nu.
Nej, just det. Okej. Okay. Mm. Men vad tänkte jag säga? Hur träffades ni?
Ja, hur träffades vi? Hon flyttade faktiskt in till grannhuset, tror jag det var, började med. men samtidigt då så skulle jag själv flytta till Borås och gå på hockeygymnasium där.
Mm.
Så att jag flyttade därifrån samtidigt som hon flyttade närmare mina föräldrar, kan man säga.
Mm.
Men jag tror det var hon som tog kontakten först faktiskt.
Ja.
Mm. Och sen så blev det väl att vi hängde som kompisar ett tag, tror jag, och sen så blev det mer.
Mm.
Ja, vi var ju som sagt ganska unga fortfarande, men det har faktiskt hållit i sig.
Mm. Ja, så. Kul.
Mm.
Jag tänkte på det, Sandra, liksom så här som läkare.
Mm.
Brukar du få patienter som lyfter fram så här frågor och så här om relationer? Eller är det väldigt så här anonymt på den fronten?
Nej, det är... Alltså, jag vet inte, nu var det ett litet tag sedan jag jobbade på svettmottagning. Men så jag har inte riktigt färskt i minnet, men det är ju absolut ett vanligt ämne att prata om på läkarbesöken. Sen om det kanske inte alltid så mycket frågor, utan det kanske mer... Många känner nog ett stort behov av att berätta vad de har gått igenom, hur de har haft det och sådär. För många gånger så har de aldrig pratat med någon om sina besvär. Kanske någon partner eller så eventuellt, men det är inte säkert. Så ibland blir det liksom bara en stor, en lång så här flod av grejer som de behöver få ur sig liksom. Och då är ju relationen en viktig bit.
Ja.
Men sen så är det ju också så här, saker man har missat i livet, saker man inte vågade. Och där kan ju relationen vara en del. Vissa tycker att de kan hantera det, även om de tycker det är jobbigt att de hanterar att det inte begränsar särskilt mycket. Men medan andra kan säga att nej, men jag har valt att leva själv, eller jag skaffar aldrig några barn, eller lite mer.
Det är nog väldigt olika, men ändå att det finns folk som väljer bort det.
Ja, helt enkelt.
Och det är ju väldigt tråkigt att höra att det
förekommer.
Verkligen.
Det är ju en stor del av livet, tänker jag, om man nu väljer och egentligen kanske vill vara i en relation, men inte vågar på grund av hyperhidros.
Ja, det är fruktansvärt egentligen.
Ja.
Jag förstår att det är tufft, men jag vet att när, i början i vår relation, så vet jag att jag försökte dölja det i alla fall till de här, när man träffades de första gångerna liksom.
Mm.
Men sen så jag är väl lite mer den att jag berättar, och så för det liksom, vad ska jag göra? Det får ju den andra på något sätt acceptera. Det är liksom, jag kan göra så mycket jag kan göra åt det, men det är ändå någonstans, det följer med mig, det är ju som jag är. Då får ju den andra på något sätt acceptera det eller köpa det, annars så får man ju se sig någon annanstans för.
Ja.
Så är det ju, men det försöker det inte alltid är lätt att komma ut med det så och säga det så.
Mm.
Nej, men vad gjorde du för att försöka dölja dina svettningar för din tjej?
I början?
Ja, precis.
Nej, det var väl mer det klassiska, att man har på sig mörka kläder kanske och ett par jeans som inte syns så mycket om man torkar av händerna. Så.
Mm.
Men till slut så kände jag väl att det var att jag var tvungen att berätta, för det cred till dem som lyckas hålla det eller dölja det en längre tid. Det måste vara
något särskilt, tänker jag.
Ja.
Så att nej, men det, jag kände att jag var tvungen att berätta, och så ja, som jag sa innan, att då får hon köpa att jag är sån liksom.
Hur la du upp det då när du berättade?
Jag minns faktiskt inte exakt hur jag berättade, men jag vet att jag berättade, och i början så tror jag inte hon förstod riktigt vad det var faktiskt. Hon fattade nog inte vad är det här liksom. Men jag tror hon insåg sen när jag visade mina händer och så.
Att det inte var normalt.
Att det var något annat än normal svettning.
Mm. Det där är ju ett allmänt problem, tycker jag, att alla svettas. Eller så tänker alla att när man pratar om hyperhidros så tänker man...
Det gör väl
alla.
Mm.
Så att, ja, det finns ju en stor oförståelse för problematiken innan man konfronteras med den på nära håll, så att man ser så vad det handlar om.
Verkligen. Jag har faktiskt bytt taktik lite där. När jag försöker förklara så brukar jag säga att det är att jag har en sjukdom som påverkar mitt nervsystem.
Mm.
Och då brukar folk köpa det lite mer. Mm. Att liksom, okej, det är något fel med...
Svett liksom.
Som signalerna. Precis, jag brukar säga att mitt nervsystem har svårt att reglera svettningen liksom. Och då känns det som att de köper det mer än att man säger att jag har en svettsjukdom. För då känns det blir lite för lulligt. Ja, men svettas, det gör ju alla, det är lugnt typ.
Och sen det är ju det här också, jag tror att det blir ganska, många gör den här kopplingen till det psykiska, att man är nervös, att det är någonting man skapar själv liksom, på något sätt, omedvetet. Det är typ som om någon som är jätteöverviktig säger såhär, men jag har dålig ämnesomsättning, liksom, som att alla, det kan man ju ha, men det, ibland har man ju bara ätit jättemycket mat också. Ja. Men...
Och det är självklart att nervositet kan påverka svettningen, så att det blir ännu värre. Mm. Mm. Men då är det ju dubbelt så värre, eller vad man säger, för den som har hyperhidros.
Ja.
Precis.
Så, hur var din flickväns reaktion när du väl liksom öppnade upp dig och berättade det här till slut?
Jo, men det har väl alltid varit bra. Hon har faktiskt varit väldigt förstående och nästan ibland lite intresserad av att se vad är detta liksom.
Mm.
Så att för mig har det bara varit en positiv. Och sen även om det är liksom jobbigt i vissa situationer, till exempel om vi ska ut och kanske på någon fest eller ska ut och äta och man har en dålig dag. Där man är väldigt nära till att svettas hela tiden.
Mm.
Då är man inte jättepigg på det. Och det förstår jag att hon har tyckt det varit jobbigt också. de gångerna har blivit så, men hon accepterar ändå och köper den. Det.
Mm. Mm.
Så det är skönt. Och,
verkligen.
Men, så att hon accepterar mig, så jag har haft den turen att träffa henne som ändå gör det.
Mm. Jo, för det minns jag som, alltså då när jag var yngre så kände jag väl att liksom, ja det var ju innan jag träffade dig då, min man, Sim, och då när jag inte hade pojkvän så var ju min största dröm att hitta någon som verkligen kunde älska mig för den jag är och liksom acceptera allting, inklusive hyperhidros och det där. Och det var ju den största drömmen, minns jag. Ja, och nu, ja, precis. Uppfyllelse. Men ja, det är en viktig del, känner jag, att man vill att ens partner ska acceptera och förstå framförallt.
Precis.
Och försöka förstå.
Alltså, jag vet inte om jag har helt fel i det, men jag inbillar mig att de anhöriga inte tycker att det är en lika stor grej som de som har hyperhidros.
Ja,
det håller jag med.
Så är det nog, absolut.
Absolut. För det har jag alltid tyckt att men vadå, det är ingen big deal. Nej, men jag mår dåligt och så vidare. Ja, jag vet, men det är ingen fara. Alltså, jag bryr mig inte. Liksom.
Nej.
Men,
jag kan faktiskt komma på mig själv att ibland göra det till en större sak än vad det är kanske. Även om det är otroligt jobbigt så försöker jag lugna mig själv också. Att okej, det är lite vatten liksom. Det är okej. Det är jag liksom. Även om det ibland kanske inte är själva vätskan som är det jobbiga, utan det är mer känslan. Så känner jag i alla fall att det är liksom, det känns som det är obalans i kroppen på något sätt. Det känns som det är något som är fel.
Hur känns det typ, alltså, kan du känna precis innan det ska komma typ, eller?
Ja, jag känner precis innan jag ska börja svettas. Så jag är ju av den att antingen svettas jag ingenting eller så svettas jag, och då är det fullt påslag. Och jag har ett litet intervall däremellan där jag kan styra det. Om jag liksom hamnar i en situation där det är stressigt eller någonting, om jag kan liksom lugna ner mig, kanske kyla ner mig lite, så klarar jag mig. Men börjar jag svettas, då är det liksom, då är det kört hela dagen sen, då är det igång liksom.
Det känner jag igen.
Ja.
Nej, men för det är ju, jag tänker dels det fysiska obehaget liksom så, men också det sociala, som sagt, att man känner sig äcklig, men också att när man möter nya människor, som du säger, går på fest och sådär, att man tycker det är jobbigt då att folk märker att man svettas, men man kan inte gå fram och säga, bara så du vet, så jag har en svettsjukdom, det är därför jag svettar så här mycket, det är inget annat fel, men jag är inte nervös, lagd eller konstig eller någonting.
Säger det till alla.
Precis, på festen. Jag tänker att det är sådana saker som gör, men jag tror egentligen, som sagt, det här med de anhöriga, jag tror inte att de tycker att det är, alltså visst, det kanske är någon som är jätte sådär, har problem med att allting ska vara superfräscht eller på ett visst sätt. Det kan ju finnas sådana människor, men annars är väl också, tror jag, att om man gillar någon så tror jag inte att det är en så stor grej. Och det tror jag kan vara väldigt viktigt för de som lyssnar på podden och liksom folk överlag, och särskilt yngre personer, att tänka på att det är jobbigt för dig, men det är inte så jobbigt för den andra personen.
Precis.
Vad tänkte du första gången när du träffade mig?
Alltså jag fattade inte vad det var först. Alltså det var, när hon berättade att hon svettades, jag bara, men vadå, alla svettas liksom? Hon bara, jag vill svettas mycket. Jag bara, ja, men det är väl inte så farligt. Alltså vissa har ju mer handsvett, vissa har inte. Jag hade en kompis där liksom, det nästan droppade. Hon bara, ja.
Det är jag
ja, precis. Så när hon visade mig, då fattade jag att okej, det här är inte bara liksom, hon har lite handsvett. Det var lite mer än så. Men det är, alltså, jag tyckte inte det var så stor grej. För mig alltså. Men jag såg hur mycket det påverkar henne. Men för mig påverkar inte.
Men hur träffades ni?
Jag träffades på internet.
Ja, så det var lite lättare liksom så här. Då kunde man vara lite så avstånd. Men så den fysiska kontakten existerade ju inte från början liksom. Så det var ingenting som jag nämnde eller tog upp just om hyperhidros då.
Men pratade ni om det första gången ni sågs sen då?
Jag minns.
Efter några veckor tror jag.
Ja, inte direkt tror jag inte.
Nej, alltså typ dejtandet efter några veckor liksom. Så.
Men jag minns ju att på den tiden så hade jag ingen diagnos. Och jag visste ju inte att det liksom var en sjukdom liksom så. Så det tyckte jag var jobbigt att försöka förklara någonting som jag inte hade riktigt så här på vitt på liksom att
vad det var.
Ja, att jag bara skulle förklara att men, jag svettas fast lite mer än vanligt.
Ja. Det var det först när du pratade med min bror som också har hyperhidros. Precis. Som du fick en diagnos.
Ja, det var via honom som jag kom i kontakt med svettmottagningen.
Okej. Okay.
Mm. Precis. Men hur kände du? Hade du en diagnos på den tiden?
Eftersom min mamma också lider av det så har hon alltid, ända sedan jag kan minnas, pratat med... Jag tror hon förstod ganska tidigt att jag också hade det.
Mm.
Och då har hon alltid pratat med mig om det. Så att jag har alltid varit medveten om att det är det.
Ja.
Även fast jag har känt också väldigt ensam i det. Så jag vet att det var många klasskamrater som nämnde det så när jag var ganska ung. Sen så struntade jag i det ändå och liksom lekte på som alla andra. Men jag vet att det var jobbigt. Men hon har alltid pratat med mig, så jag har alltid vetat om det på något sätt. Men det är väl sen jag började få behandlingar när jag gick i ettan på gymnasiet. Det var liksom då det verkligen började bli riktigt jobbigt. När man verkligen kände att det här måste jag göra något åt. Och det har ju varit en kamp hela livet såklart. Men då så började jag väl också söka nya lösningar hela tiden. Liksom, och försöka ta mig framåt så gott som går.
Ja, precis.
Men har du träffat någon annan med hyperhidros förut?
Nej, jag har faktiskt aldrig träffat någon som lider av hyperhidros förutom min mamma innan. Så det är faktiskt väldigt kul att vara här och träffa.
Men jag tänkte på Emily, vi måste ju höra lite grann i början när du träffade Basim och sådär. Basim, vad gjorde du för att dölja dina besvär och sådär?
Ja, det var så länge sedan nu så det är knappt som man minns, höll jag på att säga. Jag berättade nog inte det direkt, men jag var nog ganska så här, ja, men några veckor efter så berättade jag nog det för dig, va? Så det var inte så att jag försökte dölja det så länge egentligen, utan nej, vi som sagt träffades ju via nätet, så vi chattade ju ganska mycket i början då. Så då hade jag ju min lilla fristad, höll jag på att säga. Kunde vara fri från de här fysiska kontakterna som var det jobbiga då ju. Men nej, jag hade ju ingen, jag gick ju inte på någon behandling på den tiden heller, så jag var ju ganska van vid att liksom hantera och just dölja, och man blir ju som hyperhidrospatient blir man ju expert på att dölja sina svettningar. Som du också säkert vet.
Ja, absolut.
Så, eller känner igen. Så. Nej, jag tog på mig alltså kläder. Man tänkte på kläder när man skulle på dejt. Liksom första dejten. Ja, vad ska jag ha på mig? Kanske något lite mer luftigt och oversize. Och mörka kläder så att det inte syns. Eller så. Men det var ingenting du la märke till? Eller?
Nej, inte första gången. Ja. Så sett. Hade du inte sagt något så hade jag inte märkt, tror jag inte. Nu jag tänker efter.
Ja, men då lyckades jag.
Men vad gjorde du med händerna? Eller, jag menar, ni kanske inte höll handen första gången efter 5 minuter när ni sågs. Men liksom, kommer du ihåg liksom hålla handen första gången sådär? Och var du bekväm med det? Eller drog du det undan? Eller vad gjorde du?
Nej, jag tror jag försökte tajma in det. Det där finns ju vissa så här stunder då jag är torr. Och då försökte jag liksom attackera. Passa på då. Kan det vara så? Eller det vet ju inte du. Men...
Han bara, hon är så spontan. Fram och tillbaka.
Ja. Det var ju ganska länge. Alltså, jag minns ju inte detaljer på sätt.
Nej, precis. Det är svårt att komma ihåg.
Men jag minns typ att du, om jag ville ta din hand eller något, så brukar du liksom försöka göra något annat. Och så tänkte jag bara... Vad hände liksom?
Vad
har gjort för fel?
Men kände du att oj, hon tycker nog inte om mig längre, eller liksom blev du osäker, eller du förstod att det var svettningarna liksom då?
Alltså innan jag visste det så då fattade jag inte såklart.
Nej.
Men efter så ja, då är det ju bara att acceptera. Det är inte så.
Jag vet inte att ni pratar om det då, annars så kanske vi inte har suttit här idag.
Ja, exakt.
Du kanske bara, hon gillar inte mig.
Ja. Ja, men stor plats.
Nu är vi ju gifta och allt. Och vi får vänta vårt första barn. Så
är det tur. Allt är glad att du berättar om din hyperhidros.
Ja.
Bra jobbat, Emily.
Ja, tack.
faktiskt att om man berättar om det och är ganska ändå på något sätt självsäker i att berätta det, så då köper de flesta det. Jag tror det var någon tjej som nämnde det här förra avsnittet också, att hon berättar liksom, och det känns som berättar man då, då känns det som omgivningen oftast köper det. Så att till de där ute som inte vågar berätta, försök även om det är jobbigt.
Men jag tror alltså, i ett sammanhang där man sitter några personer och pratar, även om det är svårt att berätta, så tror jag ändå att det är lättare. Men det är de här stora, när folk ser en men du kan inte prata med dem utan att framstå som en galning. Det är då jag tänker att det är så. Många tycker att det är det jobbigaste, en stor middagbjudning eller något där folk kan se att de sätter sig, men du kan inte förklara dig.
Precis.
Så.
Men måste man förklara sig, tänker jag? Eller så?
Nej, men...
Vi svettas ju olika mycket, vissa svettas jättemycket. Eller... Jag vet inte, jag som inte har hyperhidros, om jag ser någon som svettas tänker jag att det är bara men personen svettas. Jag tänker liksom inte så mycket mer på det.
Jag tror väl, nej men jag tror som vi sa innan, det ligger nog mycket hos en själv faktiskt. Det är mer, alltså jag känner väl, jag har väl kommit till den punkten att jag inte bryr mig, det är klart att jag bryr mig om vad andra tycker så om det, men på något sätt så är det handlar mer om vad jag känner. Alltså jag känner liksom att jag är ofräsch, eller jag känner att det är ett obehag i kroppen, att jag känner mig liksom stressad på något sätt, eller det känns inte bra. Det liksom känns mycket skönare och friare att inte svettas liksom. Så det jag tror mycket sitter hos en själv, om man bygger upp scenarier där andra tycker det är äckligt, fast det kanske inte är så att de gör det. Men det är fortfarande jobbigt liksom.
Jag håller verkligen med. Det är jobbigt för en själv, helt enkelt. Och jag tänkte fråga dig, Johan, hur brukar du göra så här, vid intima situationer? Brukar du känna dig bekväm även fast din partner säger att men jag bryr mig inte? Brukar du ändå liksom kunna släppa den jobbiga tanken då och bara låta det gå? Eller tycker du att det är jobbigt och undviker så här, fysisk kontakt och så ändå, eller hur brukar det vara?
Nej, men jag brukar väl kunna släppa det så utan problem egentligen. Det är väl mer om jag har haft en väldigt bra dag och vi ska göra något mer sen liksom, då kanske det är skönt att inte inleda någonting, för att innan man inleder någonting då börjar man ju ofta svettas, eller jag gör det i alla fall, för man blir varm och så och, så att det är väl mer det att ska jag någonstans efter eller ska jag göra något efter, om man har en bra dag och när man inte svettas då kanske man inte vill dra igång det liksom. Men annars så har jag väl kunnat släppa det ganska bra ändå. Sen så är det svårt att vara spontan kanske. För att man hela tiden måste liksom planera kanske att om det blir någonting nu så kanske jag måste duscha efter och liksom tänka på kläder och sånt liksom. Så att det var mer det som jag har varit...
Det är mycket planerat
kring det. Precis.
Vad säger du om det då, Emelie?
Ja, men du, jag kan ju, alltså du brukar ju säga så här att men jag bryr mig inte, och så tar du liksom min hand ändå. Men ibland kan jag känna att jag inte vill, även fast du säger så, för att jag tycker att det känns obekvämt. Och det hjälper liksom inte att du säger att jag vet att du innerligt menar det liksom, så att du inte bryr dig, men för mig blir det väldigt jobbigt ändå. Så det beror lite på dagsform kanske, som du säger. Vissa dagar så funkar det och andra inte.
Tror ni att det där är helt kopplat till personlighet, eller tror ni att det kan vara kopplat till kön också, funderar jag på. Alltså bilden av hur man ska vara som tjej och kille. Alltså jag tänker att det är på vissa sätt mer okej för killar att vara svettiga än tjejer, tänker jag. Men jag vet inte, vad tänker ni?
Ja, det tror jag absolut att det kan vara kopplat till det. Ja, alltså det, jag tänker inte så mycket på det mer än det jag sa innan med planering och så. Sen i själva när det här liksom hände då tänker inte jag så mycket på det mer än att... att man kanske ska byta lakan efter, för det är liksom, det är inte roligt att gå och lägga sig där, för det är väldigt blött liksom. Så det kan vara väldigt kallt. Det är väl mer det. Men för min, eller från min sida som kille då, så tänker jag inte jättemycket på det så på det sättet.
Om vi låtsas att du hade varit singel och säger att du antingen har gått på dejt eller haft ett one night stand till exempel, hur hade du sett annorlunda på det då, tror du?
Kanske. Men jag hade nog sagt, om jag skulle säga något eller att det hade kommit upp, antingen så hade jag inte sagt någonting.
Mm.
Eller så hade jag sagt att ja, men jag svettas mycket eller liksom så, det tror jag.
Mm. Tror du att om du hade fått en sån riktig svettattack, tror du att du hade kunnat låta bli att säga någonting om det då? Eller hade du...
Jag hade nog valt att berätta ändå. Mm. Så, i som läget än nu, när jag var yngre kanske inte hade gjort det. Då hade jag nog bara försökt dölja och så hade jag nog kanske uppfattat som lite konstig eller liksom att man är trasig tillbaka eller lite annorlunda liksom. Men, men i dagens läge så hade jag nog berättat och liksom, så är det liksom. Så att, ja.
Tycker du att du får, tror du att du får ett annat kroppsspråk när du är svettig? Alltså, både tänker jag liksom överlag och även i intima situationer, alltså att man rör sig på ett annat sätt, alltså att man kanske inte använder händerna på samma sätt eller liksom sådana saker.
Det tror jag absolut.
Mm.
Det tror jag verkligen att det påverkar väldigt mycket.
Mm. Det tror jag också, eller det vet jag för min del att det gör.
Mm.
Jo, men det är samma för min del att det påverkar absolut. Det är
speciellt händerna då, är ju värst tycker jag, när man vill använda händerna så försöker man, eller så försöker jag dölja dem istället. Mm. Det
är inte så bra.
Nej. Nej, det är lite svårt att göra det i vissa fall. Så nej, men det är... Ja.
Har ni sett den här filmen Edward Scissorhands?
Ja.
Mm.
Nej, jag har faktiskt inte sett
den. Det är en film, det handlar om en kille som han har inte händer utan han har saxar istället.
Jaha, okay.
Det är väldigt gulligt. Men då är det så, han går runt så här så måste han vara försiktig hela tiden så han inte råkar skära någon eller förstöra någonting och sådär. Det var en av mina patienter som tog upp det en gång att hon kände sig som Edward Scissorhands för att hon gick runt så här och så typ skulle dölja sina händer och kunde inte använda sina händer som hon ville och sådär allmänt.
Ja,
så åt samma känsla. Jag tyckte det var en bra liknelse.
Mm.
På ett sätt.
Men du bor inte tillsammans med din partner nu?
Nej. Inte just nu.
Men hur tänker du sen i framtiden om ni kanske kommer att bo tillsammans? Är det... Ser du det som ett problem eller du är så pass bekväm med din partner nu så du ser inte det som något speciellt liksom så här, att det skulle vara jobbigt?
Nej, alltså nu ser jag väl inte som ett problem, men jag tänker bara att hon vet om läget så mycket och ändå sett mig i alla de situationerna och liksom så. Så det känns ju väldigt lugnt så, men nej, jag tror väl inte det påverkar henne på något sätt egentligen mer än att jag kanske... nere någon dag eller liksom att jag påverkar henne med mitt humör i så fall. Att det har påverkat, att svettningen har påverkat det mer då, att jag kanske är lite låg eller att man är liksom lite less.
För att låg på grund av hyperhidrosis.
Ja, precis. Ja. Mm. Exakt.
Det här med att sova bredvid varandra och sova sked och såna saker. Sover ni sked eller? Eller tycker ni att det är...
Väldigt intim fråga.
Förlåt! Vi kan klippa bort det. Det är inte ut.
Jag tror de lyssnar på det här.
Jag ska bara jobba med några skandaler. Kontexten.
Ja, du tycker om
oss. Alltså jag gillar ju kramas liksom.
Ja, men det är mysigt att
Men kan du göra det eller blir du för svettig?
Alltså på kvällarna så svettas inte jag så jättemycket. Eller, jo, det gör jag. Men när jag sover så svettas jag inte.
Nej.
Men innan jag somnar så kan jag ju svettas.
Mm.
Så det är lite olika där.
Men... Så han får vänta tills du somnar. Och sen...
Vad sover han nu?
Hon blir så varm på natten så att jag får ändå inte. Så jag bara...
Precis, det är det jag blir. Jag blir jättevarm och då blir det liksom jobbigt och så får vi liksom ha vår lilla vägg här i
dom. Det är så, ja.
Mm. Ibland alltså, om det är sommar typ.
Mm.
Eller när vi är i Spanien eller något. Mm. Men det är förståeligt, det är ju svinvarmt.
Så därför är skönt att ni bor i Sverige.
Ja.
Annars hade ni aldrig kunnat sova sked. Vad säger du, Johan?
Nej, jag tror väl att det går väl an tills jag känner att nu är jag på väg att börja svettas. Då brukar jag väl kanske... putta ifrån henne och säga nu får jag nog ta lite space här liksom.
Men det är för fast, din egen skull ja. Att du tycker att det är obekvämt då?
Ja, alltså det är jobbigt att börja svettas för då vet jag att då kan jag inte sluta.
Mm.
Så då är det jobbigt liksom.
Ja, jag förstår.
Ja.
Mm. Många säger ju att tryck eller beröring av hud kan dra igång svettningen också. Upplever ni det så?
Mm, ja, det är olika dagar men absolut.
I vissa fall så.
Mm.
Ja. Mm. Det är ju lite sorgligt om man inte får sova skit.
Mm.
Förlåt, jag
tycker du om
att vi pratar inte om det här.
Ja, men det är lite bitterhet.
Jag tycker det är intressant att se hur många som faktiskt har det. När man väl får lära sig om det.
Ja, men faktiskt.
Och jag blir fascinerad av hur alltså vården hanterar det.
Mm.
Det är ju helt, helt otroligt.
Mm. Det är ju otroligt många som lider av det. Det märker man ju när man börjar prata om det. Börjar söka lite och i forum på Facebook och så. Att det är mer än man tror. Ja. Det är ju verkligen det osynliga handikappet. Jag pratade med några av mina kollegor igår och liksom pratade lite. Du märker inte av att jag har det liksom. Och han sa nej. Det har jag aldrig märkt av liksom.
Nej.
Även fast jag kanske haft veckor där det har varit jättejobbigt. Jag har svettats mycket på jobbet någon dag liksom. Så på ett sätt så är det klart att jag har blivit bra på att dölja det. Men på ett sätt så märks det inte av. Och därför så kanske det är många som lider i tystnad.
Mm. Jag tänkte fråga dig Johan, vad var det som gjorde att du ville vara med i podden? Kan du berätta det?
Jag tror väl i med att jag hittade, eller jag fick hjälp av Jontofo resmaskin. Så började någonting, det var ungefär ett år sedan. Då började någonting i mig växa att jag måste försöka hjälpa andra. Och jag visste väl inte egentligen hur jag skulle göra det. Och det har väl legat på is lite med att jag har mycket annat liksom just nu. Men och då kände jag väl att det här var ett perfekt tillfälle att komma hit och prata om det. För det känns som, ja, det kan jag också förstå att många som inte har det inte kan förstå. För ibland när jag har bra dagar så då är det nästan svårt att förstå själv hur jobbigt det är när jag har dåliga dagar. Om, i och med att jag har fått lite bukt på det nu senaste året, eller varit mycket bättre i alla fall med Jontofo Res framförallt och sen även den krämen vi pratade om innan här, som heter antihydral, så känner jag väl att jag vill försöka hjälpa andra att få den känslan, för det har varit en väldigt frihetskänsla att känna att jag liksom har tagit ett steg närmare eller liksom, så att därför, det är väl den största anledningen till att jag skrev till er och sa att jag ville vara med här.
Jättekul. Ja, det blir ju så när vården inte tar sitt ansvar så får vi hitta andra vägar.
Ja.
Hjälpas åt helt enkelt.
Precis. Jag minns ju, det var några år sedan nu, men när jag var på svettmottagningen och pratade med en sekreterare där, så nämnde hon ju att hon sa till mig, för jag hade varit med i något reportage, tror det var Hallandsposten, och pratat om min hyperhydros och sådär. Så sa hon, du är så modig som gör det här.
Mm.
Och då förstod jag nog inte, är jag modig, tänkte jag. Men ja, jag berättar ju bara min story. Sådär. Och så efter det förklarade hon att ja, men det finns ju vissa som inte berättar om sin hyperhydros för sin partner ens. Och för sin man och sin familj. Och kommer hit och drar en vit lögn liksom. Och säger att ja, men jag ska bara på konferens eller...
Mm.
Så. Och när jag hörde det så insåg jag verkligen, oj, att det finns personer som lider så pass mycket som inte ens vågar berätta det för sina närmsta, alltså anhöriga.
Mm.
Det var nog det som gjorde så att jag ville starta igång det här då på riktigt. Så det är väldigt skönt och ja, det är kul att se i alla fall att det funkar för ditt förhållande och din relation.
Mm.
Men jag tänkte, Simon, om du skulle säga någonting till de som lyssnar utifrån att du lever med någon som har hyperhidros, är det något du skulle vilja säga till de som lyssnar?
Alltså jag tänker mest på när Emily inte sökte hjälp för det, eller inte fick hjälp.
Mm.
Och kröp in i sitt skal och bara näven typ halvt gav upp. Mm. Att det är viktigt att pusha som anhörig att liksom, det finns hjälp och gå sök vidare. Ge inte upp bara för att vården säger nej. Så jag tror det är viktigt att bara liksom stötta och finnas där. Man behöver inte göra så mycket mer än att bara stötta. Egentligen.
Mm. Och du då Johan, om du hör, nu låter det som jag rundar av avslutet, vi får se vad det blir. Men om du skulle säga någonting sammanfattande sådär till dem som lyssnar, vad skulle du vilja säga?
Nej, jag skulle säga att man ska framförallt våga gå ut med det. Jag tror det är ett första steg. Även om det är otroligt jobbigt så tror jag att det hjälper en själv väldigt mycket att våga berätta om det. Och sen att om man tycker det, alltså om det verkligen begränsar dig, så sök, alltså gå in på Facebook och sök på forum och försök connecta med andra. För det är liksom, det är många som har hittat lösningar där som kanske inte vården kan berätta om, och man kan alltid få stöd där, och det är många som skriver där, kan man få lite igenkänning så. Så att våga berätta och försök hitta lösningar, det skulle jag säga det. För det finns ändå, även om det inte går att ta bort sjukdomen eller problemet så, eller att det finns någon hel kur så går det ändå att göra det lite bättre med behandlingen och så.
Mm.
Så att det är väl det jag skulle vilja säga.
Jag skulle vilja höra, för det är ju så att Johans flickvän har ju suttit här i kulisserna och lyssnat.
Ja.
Och jag tänkte, är det något som du har tänkt på när du har lyssnat som du skulle vilja säga till dem som lyssnar? Sådär helt oförberett.
Nej, men att det är viktigt att vara förstående, för det är ju mycket värre för den som vi redan varit inne på, som lider av det, än för den som är vid sidan av. För vi kan ju, vi ser ju utan att kunna göra någonting. Så man behöver ju finnas där, i och med att det är så många som inte vet eller gör någonting åt det.
Jag tror det hjälper mycket om den som är på den andra sidan bara är accepterande och liksom säger att det är okej. Då tror jag man lugnar ner sig lite också. Jag tror man stressar upp sig själv väldigt mycket i det faktiskt.
Jag tror att det är bra att tänka att det är jobbigt i början när man träffar någon ny och när man ska berätta eller ja, sådär. Komma ut eller vad man ska säga, men sen så blir man accepterad av de flesta. Om det är någon som älskar den så är det inte någon som, någonting som egentligen spelar någon roll för det.
Nej.
Och det vill jag säga framförallt till de unga som lyssnar, men även till äldre då, att det ska inte, låt det inte hindra dig att göra det du vill, att träffa dem du vill.
Ja.
Jag tänker också att om en vän eller en partner inte kan acceptera en sån petitess, vill man verkligen ha en sån person i sitt liv, tänker jag. Så det är liksom win-win typ.
Ja, precis. Ja, men så är det faktiskt. Egentligen har man ingenting att förlora på det. Egentligen, om man verkligen drar ner det så.
Det blir som att hyperhidros blir en gåva, typ ett filter.
Ja.
Filtrerar bort människor som inte bryr sig om en på riktigt.
Ja.
Så sen när du blir känd efter att ha varit med i den här podden så kan du använda din hyperhidros för att se vilka som är dina riktiga vänner.
Precis,
exakt. Elitserien,
ja.
Kändis,
som
bara, ja, hyperhidros, what you gonna do about it?
Ja, precis. This way or this
way. Nej, men så är det faktiskt, att det kan kännas positivt när man bryter ner det på det sättet. Och det tror jag man ska försöka se det som, även om det är otroligt jobbigt när man har jobbiga dagar och allt det här, så försök embrace det på något sätt ändå.
Mm.
Så min mamma brukar alltid säga att det är nyttigt att svettas.
Mm. Det är faktiskt
ja,
det är ju detoxande liksom.
Ja, det säger hon alltid och har alltid sagt. Så att jag brukar tänka så ibland när jag jobbar där.
Men jag tänker, jag tänker också att det kanske är viktigt att prata om det för att förstå vad det är som partner upp, eller den som har sjukdomen upplever är jobbigt. Mm. För att på det sättet underlätta situationer.
Mm. Men du har ju frågat mig några gånger. Alltså, tycker du det här är jobbigt liksom, eller liksom så. Och det är ju alltid, det är positivt, eller det är ju, det underlättar ju när den andra är liksom intresserad och frågar liksom och verkligen vill hjälpa. Det visar ju på kärlek om inte något, så att det är ju också en sån grej. Men,
precis.
Men det ska man uppmana att de som inte har det som lyssnar kanske, som är i relation, att försök fråga hur det upplevs.
Ja, för det är ju inte så lätt att veta, tänker jag. Det är för din anhörig.
Nej, man går ju nog och tänker väldigt mycket själv som lidande. Fast den andra vet kanske inte så mycket.
Nej.
Jag tycker det är jätteinspirerande att ni tar sjukdomen och liksom vänder bajs till guld i princip. Du tar steget ut och vill vara med i intervjun för att hjälpa andra, exempelvis. Mm. Eller i podcasten. Och liksom försöker, tänker liksom, hur ska jag kunna hjälpa andra? Du tar någonting jobbigt och gör bättre för andra.
Mm.
Och Emily, du tog steget att liksom starta podden.
Mm.
Och göra sjukdomen till något bra istället. Eller, det är inget bra, men du fattar vad jag menar.
Mm.
Men det är ju lätt för mig att säga som inte har fibros. Men jag tycker det är inspirerande i alla fall att man kan vända på det. Och bara liksom pusha fram något positivt ur det.
Jag tänkte, nej men jag håller med. Jag tycker det skulle vara kul om vi kunde födas en generation i framtiden där alla vet vad hyperidros är och man inte behöver fråga, man inte behöver förklara för att alla bara vet.
Mm.
Det är varit nice. Mm. Vill jag dröja ett tag kanske, men det hade varit kul.
Ja.
Mm. Nej, men lite så är det ju. Alltså, jag förstår att det är många där ute som liksom som ger upp eller som kanske lägger sig ner och dör och liksom, eller skyddar sig liksom verkligen och går in i sitt skal som du sa innan här. Det har jag också gjort och jag har sådana dagar också, men vad ska man göra liksom? Det finns inget botemedel, det finns inget som tar bort det och man måste leva med det. Ja. Så då får man ju försöka göra det bästa situationen. Ja. Det är det enda egentligen. Och det tror jag att om många andra tänker så tror jag det ändå blir lite lättare även om det är otroligt jobbigt.
Mm. Mm. Man gör det till sin kamp typ, på något sätt och försöker utvecklas fram det istället.
Precis.
Typ bli besegrad av oddsen.
Precis.
Ja.
Jag kör veckans utmaning eller månadens utmaning att försöka berätta mer och försöka sprida det till de som lyssnar. Ja, det kan vara en sån, sån grej man kan köra. Kanske.
Precis. Mm. Säger det till lyssnarna också. Så får de så här, maila in sina stories. Vad händer när de berättar?
Sharing, ja, sharing is caring eller vad brukar
ja, precis.
Ja. Ja, nu ska vi kanske försöka runda av det här avsnittet eller känner ni er nöjda?
Ja, det gör jag i alla fall.
Eller du, Johan, som är gäst
idag. Ja, men det gör jag. Det känns som jag har fått dela med mig av det mesta.
Mm.
Sen finns det, kan man nog prata hur länge som helst.
Ja, precis. Idag har vi ju fokuserat på just relationer då ju. Ja. Och man kan ju faktiskt mejla in frågor till oss.
Ja, precis. Till
vår mejl.
Ni får jättegärna höra av er med frågor eller synpunkter på svettpodden@gmail.com med 2D som är David.
Precis. Och där kan ni ju dela med er av egna berättelser eller ställa frågor till mig eller Sandra och sådär.
Mm.
Så det går ju jättebra att göra det.
Och som Johan sa, veckans utmaning här då. Vad hände när ni berättade för folk i omgivningen om er hyperidros?
Ja, det hade varit jättekul att läsa.
Det hade varit spännande.
Ja. Uh-huh.
Verkligen.
Även om det är jobbigt så utmanar jag själva.
Ja, men bra. Bra sagt.
Precis, hade med.
Men då skulle jag vilja tacka dig, Johan, för att du ville vara med idag.
Tack för att du fick komma hit.
Mm.
Det var väldigt roligt faktiskt.
Ja, det var jättekul.
Och tack Besim, för att du ville vara med.
Tack själv.
Ja, tack Emily för att jag fick vara med.
Men då ses vi till nästa, eller hörs till nästa avsnitt.
Ja, ha det så bra.
Ha det så bra.
Hej då.
Hej då.
Hej då.